Dag Örlund läser sin egen bok Brott i Sverige.
Förord. Den här boken handlar om brott i vår tid, om vad människor i Sverige gör mot varandra. Under arbetet med brott i Sverige har jag besökt brottsplatser och bevittnat rättegångar. Jag har gått igenom drygt 7000 sidor förhörsprotokoll, förundersökningar, kriminaltekniska protokoll, utlåtanden från Statens kriminaltekniska laboratorium och andra institutioner och experter. Jag har studerat stämningsansökningar, domar och överklaganden, pratat med brottsoffer och deras föräldrar, intervjuat åklagare, rättsläkare, spanare, utredare, kriminaltekniker och andra poliser. Samtliga uppgifter kommer från intervjuer med de poliser och åklagare som utrett brotten, från vittnesmål, förundersökningsprotokoll och kriminalteknikernas beskrivningar av brottsplatser. Det har varit ett till stora delar tragiskt, skrämmande och delvis makabert arbete. Två frågor återkommer ofta. Hur tänkte han, hon eller dem? Och varför fanns det ingen plan B? Hur tänkte den norske rånaren när han på sitt hotellrum i Lycksele lämnade kvar detaljerade anteckningar om hur rånet skulle utföras? Vad var det som fick de unga pojkarna att besinningslöst misshandla två flickor och lämna dem att dö på en frusen grusväg på Hallandsåsen bara för att komma åt deras bil för en åktur? Hur resonerade de två tonåringarna som, efter att ha misslyckats med sitt rån, stack sönder ögonen på en kinesisk restaurangägare och högg ihjäl hans fru, medan parets barn sov i ett rum bredvid? Tänkte de överhuvudtaget? Något de flesta gärningsmän som beskrivs i den här boken missade är att polisen oftast har flera fördelar jämfört med brottslingen efter ett brott. Tid och tekniska hjälpmedel. Gärningsmannen kan i efterhand ytterst sällan ändra på något för att dölja sina handlingar. Några försöker, men få lyckas. Inom polisen finns det grupper av olika experter, alltid redo att ge sig i kast med ett nytt fall med de resurser som behövs för att lösa det. Oavsett om det tar 3 veckor eller 3 år. I de flesta fall lyckas de. Följ med på en fascinerande resa genom några av de mest kända och ett par nästan okända brotten i modern tid. Möt människorna bakom dem och försök förstå varför. Kapitel 1. Helikopterrånet i Stockholm 2009. Var de 10 eller 20 männen som skulle utföra det största och mest spektakulära rånet i svensk historia? Och vilken roll hade gangsterkungen Milan Sevo i det hela? Sanningen får vi förmodligen aldrig veta, och 39 miljoner kronor är fortfarande spårlöst borta. Björn Johansson hade arbetat på G4S sedan 2009 och var placerad på den lokala larmcentralen på plan 3 i företagets värdedepå i Västberga utanför Stockholm. Strax efter 4:15 på morgonen den 23 september 2009 hade han precis avslutat ett telefonsamtal med polisen när han hörde ett ljud som växte sig allt starkare. När Björn och hans kollega vände blickarna mot monitorerna såg de att en helikopter höll på att landa på byggnadens tak. Johansson förstod att det knappast handlade om någon artighetsvisit, tryckte på larmknappen och ringde sedan till polisens länskommunikationscentral, LKC. Med blicken fastnaglad på monitorerna såg Björn hur två personer hoppade ut ur helikoptern och hur den ene började slå mot glaskupolen på taket, medan den andra lyfte ner stegar från helikoptern. Kort därefter hörde han flera kraftiga explosioner. Ett av de mest spektakulära rånen i svensk kriminalhistoria hade just påbörjats. Förberedelser i natten. När den vita Bell Jet Ranger 206-helikoptern landade på företagets tak klockan 05:18 var det resultatet av månader av minutiös planering. Men de sista praktiska förberedelserna hade påbörjats så sent som 36 minuter tidigare. Klockan var 04:42 när den 34-åriga Alexander Eriksson...